CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Man har haft influensaglasögon på sig. Man har trott att det här ska vara en jämn spridning.
Ni har ju en större smittspridning i samhället nu än det vi har. Och det har ju en viss logik att hålla gränser stängda.
Jag tolkar det som att Folkhälsomyndigheten tidigt valde en viss strategi på tämligen oklara grunder.
Jag tycker nog fortfarande att den prognoserna vi gjorde för några veckor sedan, den verkar hålla fortfarande.
Men Anders Tegnells ord är ju inte Guds lag.
Och vi kanske också har varit dåliga på att föra fram vilken politik vi ser funkar för Sveriges arbetare.
Män måste sluta köpa sex. Utan sexköpare, ingen prostitution och människohandel.
Alltså, vår utgångspunkt är att vi ska inte ha någon sexhandel i Sverige.
Jag skulle säga att jag är den mest transparenta och öppna partiledare vi har i vårt land.
Sveriges sätt att möta coronaviruset ifrågasätts. Från Norge, av en tung svensk ekonom och fler än då, bör strategin ändras. Vart går LO om och när Susanna Gideonsson tar över efter Karl-Petter Thorwaldsson? Blixtsnabbt utspel från jämställdhetsministern och justitieministern för att skärpa straffen mot sexköpare. Hur gick detta till? Och Nyamko Sabuni och lobbyisterna. Välkommen till veckopanelen från kvartal vecka 21 med Daniel Suhonen, Henrik Jönsson och Maria Wetterstrand. Jag heter Staffan Dopping. Ja, Daniel Suhonen från Katalys är ju en så välkänd panelist så här är en presentation överflödig. Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör i Malmö, är på väg mot en liknande ryktbarhet. Och så har vi en debutant här, det tycker vi är kul, det är tidigare språkröret för Miljöpartiet, Maria Wetterstrand, som också är vd för ett hållbarhetskonsultföretag i Finland. Välkommen Maria.
Tack.
Vad tänker du göra med din närvaro här i panelen?
Det återstår att se, jag tänker att jag improviserar lite.
Och Henrik och Daniel är på alerten.
Jag känner mig pigg och laddad.
Ja, på gränsen till övertänd med all teknik här. Jag känner mig liksom nästan som slutstadiet här. Så mycket sladdar.
Det är liksom... ja, det kommer att gå bra.
Allt går bra.
Vi kör igång direkt.
Ni har ju en större smittspridning i samhället nu än det vi har. Och det har ju en viss logik att hålla gränser stängda om smittspridningen är jätteolika på tvärs av länderna.
Den enda framkomliga strategin är att testa smittspåra. Gör man det och gör det på ett väldigt rationellt sätt, då kan man få ner smittan väldigt, väldigt snabbt.
Här hörde ni två röster som har stämt in i en allt mer ifrågasättande kör om Sveriges halvmjuka hållning under pandemin. Norges statsepidemiolog Frode Forland, som var intervjuad i Godmorgon Världen förra helgen, och professor Björn Olsen, som var intervjuad av Expressen TV. Men kritiken kommer från fler håll. Förra statsepidemiologen Annika Linde sa till Dagens Nyheter häromdagen att Sverige nog skulle ha stängt betydligt hårdare i början och man skulle ha varit mycket striktare med karantän för de som kom från länder med smitta. Och i fredagsintervjun i Kvartal säger professorn i internationell ekonomi Lars Calmfors att Sveriges återhållsamma strategi kan ha varit skadlig och skapat mer smittspridning och fler dödsfall än vad det skulle ha behövt vara. Och i onsdags kom nyheten att betydligt färre i Stockholm tycks bära på antikroppar. Ni hör Björn Olsen igen från Expressen TV, statsepidemiologen Anders Tegnell som är intervjuad av SVT Nyheter och nationalekonomen Lars Calmfors.
Jag har aldrig trott på de här beräkningarna som man har presenterat för folk, eller de här uppskattningarna man har presenterat från Folkhälsomyndigheten på grund av just att man har haft influensaglasögon på sig. De måste man ta av sig och börja om och räkna på ett helt nytt sätt.
Jag tycker nog fortfarande att den prognoserna vi gjorde för några veckor sedan, den verkar hålla fortfarande. Vi ligger nog någonstans mellan 20-25% i Stockholm just nu, rimligen utifrån diverse olika studier.
Första hypotesen, eller den rimligaste hypotesen, är väl ändå att vi har fått mer smittspridning och fler dödsfall därför att vi har valt en mindre restriktiv strategi än de övriga nordiska länderna. Det måste väl ändå vara utgångspunkten att man får tro på det, om inte någon annan. Alltså bevisbördan ligger väl på den som hävdar någonting annat.
Ja, vad är er bild nu? Hur utvecklas vår förståelse för vad som har hänt och händer i Sverige?
Jag skulle säga att man får väl konstatera att det känns som att det kommer en slags bakfylla nu efter den ganska rusiga folkhälsomyndighetskarnevalstämningen som rådde under den första perioden. Och det där är inte nödvändigtvis en kritik mot det arbete som har gjorts, utan snarast mot samhällsattityden. Jag spanar ju att det är nog flera Twitter-folkbildare som nu sakta börjar inse att de kanske har satsat på fel häst för att få sommarprata 2020. För det är inte allting som ser riktigt så bra ut med de här utplattade kurvorna som man hade hoppats.
Vad säger Maria Wetterstrand?
Ja, jag bor ju i Finland och Finland har ju tagit en helt annan strategi än Sverige. Inte helt annan kanske, men framförallt när det gäller testning så har man ju haft en helt annan attityd. Man har testat väldigt noga, också de som har varit i kontakt med andra som har varit bevisat smittade. Och man har också satt folk i karantän som har varit i kontakt med sådana som har varit bevisat smittade. Och det har man gjort redan ifrån första början. Och där har jag upplevt att Sverige har varit avsevärt långsammare på att få upp nivån på testandet. Och också att agera med smittspårning och se till att folk som har varit i kontakt med de som har varit smittade håller sig borta ifrån folk tillräckligt länge för att man ska vara säker på att det här är riskfritt, så att säga. Och det är väl egentligen den hang-up jag har i den här debatten. Det handlar just om testning och smittspårning. För att ska man ha en mera öppen liksom attityd till att man får fortsätta bedriva verksamheter ute i samhället och att människor ska kunna vara ute och gå på restauranger och sitta ute i parker och sådana saker och träffa varandra mera fritt, då behöver man ju ha en ordentlig testapparat och med medföljande smittspårning för att man ska kunna hålla det där i schack, tror jag. Så att det är väl den tanke jag har. Och i Sverige har man ju lite valt att varken eller. Man har varken stängt ner eller haft en väldigt stor testning.
Den svenska modellen. Daniel Suhonen, vad säger du?
Nej, men det finns väl skäl, tror jag, att vara väldigt kritisk. Jag var med för några veckor sedan här i veckopanelen och då pratade jag bland annat med Inga-Britt Ahlenius om att jag tyckte att det kändes lite grann som att Sverige har jobbat utifrån en best case scenario hela tiden. Att man liksom utgår hela tiden från att så lite som möjligt ska ändras, så lite som möjligt kan hända. Det som man ännu inte har sett, det har man då antagit inte kan ske. Det tycker jag hela tiden har varit en ganska konstig strategi. Jag är ju inte epidemiolog och inte läkare och kan inte detta. Och det tror jag gör också att väldigt många av oss har ju varit ganska, liksom, inte passiva, men det är svårt att göra bedömningar av liksom smittspridning och den här typen av liksom epidemier. Det är ingenting jag som samhällsdebattör eller politisk sociolog kan. Jag får bilden av att det har gjorts rejäla misstag, bland annat i början av den här epidemin, när man inte såg att det kunde bli en spridning i Sverige. Sen tycker jag att det som Lars Calmfors är inne på i sin intervju hos Kvartal och även i sina artiklar som han har skrivit, han är inne på det här att
politikerna i Sverige har hukat ganska mycket bakom experter. Och det tycker jag personligen, det blir ett politiskt problem om experter bestämmer. Därför att experter är inte neutrala. De är inte av Gud sända, utan de har också värderingar och utgångspunkter som man måste diskutera. Och det har vi inte gjort. Och jag den här veckan varit väldigt upprörd och är väldigt upprörd över den här rapporteringen som Dagens Nyheter har haft om att man i princip då slentrianmässigt verkar det på deras rapportering i alla fall. Alltså går in på palliativ vård när 70-plussare då drabbas av corona. Så ger man dem, alltså det finns vårdplatser. Det finns hundratals vårdplatser lediga. Vi har ett helt fältsjukhus i Stockholm. Det har inte använts, utan man alltså på telefon eller på distans då så utfärdar man i praktiken dödsdomar mot människor. Men att detta överhuvudtaget förekommer, att man på telefon sätter in livsavslutande vård med människor som kanske kan räddas när det finns kapacitet. Det kommer bli en enorm svekdebatt av, tror jag.
Nu är vi väldigt inne på när den svenska linjen ifrågasätts, och jag tog flera sådana exempel. Är det rättvist att säga att färre och färre som kommenterar det här eller som har expertis ställer sig bakom den svenska linjen?
De sociala medier som jag umgås med, de människor som jag följer, så skulle jag ändå säga att det är kanske lite mer ifrågasättande, men framförallt utifrån egenupplevda fall. Alltså människor som själva har haft uppenbara symptom som tyder på att de har drabbats av det här viruset och som sen har tagits kanske till och med till sjukvården, men som inte ens blir testade. Och då börjar man ifrågasätta huruvida man har det här viruset eller inte och vad reglerna egentligen är för när man ska kunna gå tillbaka till jobbet och sånt. När man inte ens får veta liksom, och sjukvården inte ens vill ta tester. Så det är väl en sak som jag har konstaterat att det är en del som reagerar på. Men sen har det också varit fler som har varit kritiska till olika delar, framför allt naturligtvis den här smittspridningen inom äldrevården är ju det som har varit den stora orsaken till att det har kommit mycket mer kritik. Att man konstaterar att de restriktioner man har infört när det har gällt äldrevården har uppenbarligen inte varit tillräckliga. Och det kan bero på en massa olika saker som har att göra med arbetsvillkor eller brist på skyddsutrustning eller dåliga, otydliga direktiv eller för lite politisk styrning, vad det nu är. Så är det ju uppenbart att det har varit ett jättestort misslyckande.
Och just på det området med äldreomsorgen, där har ju både politiker och myndighetspersoner medgett att det där har inte fungerat som man ville. Henrik Jönsson.
Ja, jag skulle vara benägen att hålla med Daniel här i att just experterna framstår ju tydligt användas som en sköld i det här läget för att gömma sig bakom medan man utvärderar läget på något sätt. Så att det framstår väl som att den gode Tegnell kommer ju eventuellt att bli den som blir kastad under bussen om den här saken smäller av och det inte blir så bra. Man har ju varit extremt stöddig i sin framtoning hela tiden. Man har fnyst åt invändningar åt, jag menar, Johan Giesecke till exempel, som har sagt alla andra länder gör fel och det är bara Sverige som är rätt. Det är inte en särskilt ödmjuk hållning. Och det jag frågar mig är egentligen att vi har fått en polarisering i diskussionen om det här som har handlat om att antingen så är du för en total lockdown av hela samhällsekonomin. Eller också så är du för ett helt öppet samhälle där du i princip säger att det är ingen fara, vi inte ens skydd behöver användas i så stor utsträckning. Och jag frågar mig så här, vad händer med den svenska lagom modellen? Att hitta en balansgång där man säger vi kanske ska göra vissa typer av punktinsatser. Vi kanske ska låsa ner delar av ålderdomshemmen. Vi kanske ska till exempel inte köra event som Melodifestivalen etc. Men i övrigt låta så stor del av ekonomin vara igång som möjligt. Och det tycker jag det är inte karaktäristiskt för Sverige att ha en linje som är så extrem som vi har valt i det här fallet.
Daniel?
Ja, men jag tänker lite grann kring att det som avtecknas här, jag har känt ända från början att jag varit lite bekymrad över den här kaxigheten, den här väldigt arroganta tonen från delar av det här folkhälsoetablissemanget som talar. Jag är inte mot Tegnell, jag är inte för Tegnell, jag tycker det verkar helt sinnessjukt att vara liksom bilda team med någon sorts byråkrat på en myndighet. Hans jobb och andras jobb där är väl att göra ett gott jobb. Jag blir bekymrad över att jag har aldrig hört honom tillstå något enda misstag. Alltså vi sitter i en situation, ja, nu sitter vi och spelar in precis när den här dagliga lägerelden tänds då på Folkhälsomyndigheten. Men vi närmar oss alltså 5 Estonia med döda. Alltså det dog 852 svenskar i Estonia. Och nu har vi passerat 3800 döda. Det är väldigt många människor och vi har inte sett slutet på detta. Och jag tror att vi i Sverige har vi en bekymmersam tendens, och det är att det blir väldigt mycket det som man brukar kalla en åsiktskorridor. Att det blir tankeförbud och att man inte kan uttala kritik. Och sen så släpper spärrarna och då kommer det bli en väldig kritik. Och båda de här lägena kanske då är orimliga i någon mening. De blir en konsekvens av att det blir någon sorts nästan hämndbegär då av de som har känt att de inte kan tala. Jag tror man kan tala hela tiden om saker och ting i Sverige. Det är ett öppet samhälle, men det finns en mentalitet där som jag inte tycker är som inte är så konstruktiv. Nämligen att man är team Tegnell och sen kommer folk vilja avrätta denna Tegnell så att säga i offentligheten därför att han har gjort misstag. Men jag tror att vi står inför en svekdebatt alltså, och att inte minst sjukvården, äldreomsorgen och om liksom hundratals eller tusentals gamla då inte har fått vård som hade i vissa fall kunnat rädda deras liv, så kommer det att leda till en enorm svekdebatt. Och jag tycker också regeringen som jag själv har röstat på och är ett socialdemokrat, jag tycker att det är tveksamt detta att säga nej till att utreda detta under alltså Mikael Dambergs kommentar om att man inte vill titta på det här medan det pågår för det är för tidigt och man vill inte liksom blåsa faran över. Jag tycker det låter lite undanflykt. Man vill inte ha någon analys av det här, utan man vill ha en försiktig teknokrat, liksom sett någon gammal socialdemokratpartisekreterare långt efter nästa val helst, för det är för tidigt att uttala sig om vad det här leder till. Så att, jag tycker att det är lite oroväckande tendenser där. Jag tror vi kommer få se en svekdebatt.
Maria?
Ja, men det är väl klart att alla såna här stora händelser leder ju i något skede till att man börjar ifrågasätta om man kunde ha gjort på ett annat sätt och så. Det tycker jag inte är så konstigt. Men jag köper inte riktigt det här resonemanget att det skulle ha varit någon form av åsiktskorridor i den här frågan. Jag tycker det har varit enormt stora mängder människor som har gått ut med jämna mellanrum hela tiden. Både folk med expertbakgrund och även politiska personer som har gått ut och tyckt både det ena och det andra. Jag vet inte var ni har hållit hus när den kritiken har lyfts fram. För den har ju fått stor plats i media under hela den här tiden. Jag har inte heller upplevt att det har varit några enormt aggressiva tongångar i sociala medier heller jämfört med en del andra debatter.
Men har det fått någon påverkan på politiken om det nu har varit så att säga korrekta och kloka synpunkter? Har man brytt sig om innehållet i den kritiken?
Vilka menar du med man i det här fallet?
De som fattar beslut i första hand då, vilket ju är myndigheterna.
Ja, för det är ju frågan här också, vem är det som fattar beslut i de här frågorna egentligen? Det har ju varit väldigt oklart tycker jag. Och det skulle jag nog säga är kanske en av de saker som man verkligen behöver titta på i en sån här utvärdering i efterhand. Eller om den börjar nu, det spelar inte mig så stor roll. Var finns egentligen beslutanderätten i de här frågorna? Vilket mandat har man? Har riksdagen till exempel, eller regeringen ansvaret? Och om regeringen har ansvaret, vilken möjlighet har de att styra över hur kommunerna hanterar smittspridning inom äldreomsorgen som är en kommunal angelägenhet? Vad kan de ge för bestämma för restriktioner där? Vad kan de ge för direktiv och så vidare? Är det bara så att man kan ge rekommendationer eller går det faktiskt att fatta några beslut? Den typen av saker som är av liksom lite större betydelse också för framtida kriser, de behöver ju verkligen redas ut. Och där tror jag att en av orsakerna till en där oklarheter ligger. Men jag tycker inte heller att det här skulle vara särskilt otypiskt Sverige. Sverige har väl liksom internationellt sett alltid haft attityden att vi gör som vi vill och vi är alltid bäst. Alltså alla andra länder har fel och Sverige har rätt. Det spelar ingen roll vart i världen man åker. Det är liksom in Sweden we have a system, skojar man om att svenskarna alltid säger. Men det ligger ju någonting i det. Vi svenskar,
det är traditionsenligt
ju,
alltså.
Ja, alltså här i Finland måste man ju nästan börja. Varje gång man säger att man är svensk så måste man liksom lite grann bevisa sig ödmjuk liksom, och säga något kritiskt om Sverige. För att annars kommer de bara tänka att nu kommer en sån här svensk igen som ska tala om hur de rätta åsikterna. Liksom, och vi lyssnar med ett halvt öra.
Daniel?
Jo, men jag, Jag modererar mig lite grann. När det här som Maria sa om att det har lyfts fram kritiska röster och så vidare, jag håller med om det. Mitt försök var inte att liksom låta som någon så att säga Trump-support som säger att vi får inte prata i det här landet, utan, men det finns någon, det har funnits något liksom. Jag är ju också aktiv i vänstern, alltså i socialdemokratin och vänsterdelen av politiken, och där finns det ju väldigt mycket av en nästan partilojalitet, att man ska heja på regeringen och på Tegnell på något sätt. Jag vet inte hur det är i övriga Sverige i samhället, men det finns otroligt starkt inom delar av socialdemokratin nästan att nu har vi chans på ett uppsving här, nu ska vi vara lojala. Och jag tycker inte alltid att det är kompatibelt med att vara intellektuellt hederlig och kritisk och liksom ha ett intellektuellt förhållningssätt till detta. Och så vill jag säga en sak till, att från första dagen när jag såg denna Anders Tegnell, som jag aldrig hade hört talas om innan, på den första presskonferensen, så har jag haft en liknelse i huvudet, och den får ni ta till er och smälta under helgen. Och det är att frågan är om vi kommer se på Anders Tegnell som man gjorde på Hans Holmér. Gjorde ett par år efter Palmemordet. Han har samma självsäkerhet, han har inte skinnpaj och livvakter vad jag vet, men det är någonting, en arrogans, liksom att man, han står upp, han ber inte om ursäkt, det behöver man kanske inte göra heller, men han är inte ödmjuk, han står upp och han är så stabbad, så att liksom det finns ju risk att det blir en rekyl på det där, så att säga.
Henrik Jönsson.
Min observation vad det gäller just diskussionen runt coronastrategin och från olika perspektiv. Eftersom jag har publicerat flera stycken videofilmer angående det här ämnet, så har jag nåtts av väldigt, väldigt mycket mail som jag tycker illustrerar det som Daniel säger. Och många människor har sagt så här att, men Henrik, du har en stor plattform. Känner du inte att du har ett ansvar att vara lojal med Folkhälsomyndigheten och inte underminera deras förtroende i den här allvarliga tiden? Och det där sätter lite myror i huvudet på mig. Att i en viss flank har det nästan betraktats som en form av landsförräderi att vilja problematisera den svenska strategin. Och jag vet inte om det är någonting som ni känner, men jag har ju personligen en bild av att om Sverige har en strategi som i stort sett hela världen har betraktat som ett riskabelt experiment, och sen så får vi de högsta dödstalen, då är det inte speciellt värdigt att påstå att nej, vi måste vara lojala till den här strategin och den ska inte ifrågasättas. Jag tror att det är, oavsett var man står, så är det demokratiskt vitalt att vi måste ha den bandbredden, att vi får lov att ifrågasätta utan att vi underminerar varandra.
Häromdagen kom uppgiften från en organisation i Storbritannien då, som tittar på dödstalen, att Sverige de senaste dagarna har legat etta i världen när det gäller antal döda i coronapandemin per miljon invånare. 6,25 dödsfall per miljon invånare och dag i genomsnitt under en vecka. Det där är svårt och vanskligt att jämföra olika länder och olika platser på kurvan, säger Folkhälsomyndigheten, och så det är inte lätt till att säga någon panik där. Jag vet inte om ni hörde Norges statsminister Erna Solberg, hon var intervjuad i Studio 1 i veckan och sa bland annat så här: i Norge hade det aldrig varit möjligt att låta direktören för Folkhälsomyndigheten styra landet. Maria?
Ja, men jag är inte så säker på att det vi låter. Alltså, nu säger jag vi fast jag ju bor på en annan sida gränsen. Men jag tycker inte att det är bara Folkhälsomyndigheten som har styrt det här. Även om de har varit väldigt drivande i en viss linje. Och regeringen i stor utsträckning har gjort detsamma. Så har det ändå gjorts en massa olika saker på kommunal nivå som inte bara är styrda av vad Folkhälsomyndigheten säger. Vi har också andra experter som har uttalat sig och tyckt saker, och många företag som har vidtagit åtgärder och så vidare. Så det är inte som att vi har infört någon folkhälsomyndighetsdiktatur. Jag tycker det blir lite fånigt om man ska försöka ge det intrycket. Sen är det väl inte så konstigt om man precis i början av en sån här kris har en tendens att lyssna väldigt mycket på de experter som man har utsett att vara de främsta i landet på det här området. Jag tror också att så småningom här så kommer nog även regeringen och riksdagen att ta tag i de här frågorna på ett mera öppet sätt än vad man har gjort hittills, där man kommer att föra mycket mera dialog om hur man ska göra det här framöver. Jag tycker inte vi behöver vara så oroliga för just den saken. Jag tycker inte heller faktiskt, nu blir jag lite motfallsam, men jag tycker inte heller att Anders Tegnell är särskilt stöddig. Det kanske han ger intryck av på de här pressträffarna, men jag tycker han hela tiden har sagt att den här strategin är den vi bedömer är den bästa nu. Det kan komma att omprövas nästa vecka när vi ser hur utvecklingen går. Och jag tycker också att i vissa fall så har de gjort precis det som de har sagt. De har omprövat en del rekommendationer och skärpt en del restriktioner vart efter tiden har gått.
Till sist i det här ämnet, i fredagsintervjun så luftar ju nationalekonomen Lars Calmfors, som Daniel nämnde, sin skepsis till Sveriges strategival. Och även om han alls inte bara bryr sig om ekonomiska aspekter, så låter han ju ytterst osäker på om Sveriges lite försiktigare nedstängningslinje lönar sig ens ekonomiskt. Vad säger ni om det resonemanget, Henrik?
Jag skulle säga att det finns ju en utbredd föreställning som gör gällande att det är lockdownen som har skadat ekonomin. Det är att vi har gått in och stängt ner stora delar av, i alla fall den västerländska ekonomin. Men ett parallellt spår, det är ju att närvaron av viruset i sig påverkar också ekonomin. För att även i Sverige där vi har haft det relativt öppet, det är ju så att folk går inte ut på restauranger i samma utsträckning. Folk är oroliga och konsumerar inte i samma utsträckning. Så det är inte allenarådande så att nu låser vi upp lockdown, nu kommer allting att ändras. Utan det är beteendet. Vetskapen om att vi lever i ett samhälle där det finns en ganska farlig sjukdom som man kan drabbas av. Och det är någonting som måste lösas. Så att Calmfors, han tar ju upp två grejer där som är intressant. Det här är en unik situation så tillvida att det är både en ekonomisk kris, men det är också en hälsokris. Och det är ett väldigt intressant och viktigt perspektiv. För de hänger ihop. Jag tror inte du kan lösa en av dem i isolation, utan båda de här sakerna måste hanteras och de är sammanlänkade.
Mm. Daniel?
Nej, men Calmfors tycker jag har väldigt många poänger. Jag tillhör ju de som i min ungdom tyckte han var en borgerlig ekonom som jag inte höll med. Och allt oftare håller jag med honom om. Jag vet inte om han har gått åt vänster eller om jag har gått åt höger. Men hans resonemang är väldigt intressanta. Jag tycker att det finns ett drag i den här krisbekämpningen i Sverige som jag tycker... Där liksom också droppar ner lite grann till Magdalena Anderssons krisbekämpning. Att den här strategin som man har haft, eller har, regeringen, Folkhälsomyndigheten och så vidare. Den tillämpningen av strategin, den är ju också, så att säga, förenas ju med Magdalena Anderssons väldigt restriktiva krisbekämpning. Alltså det är väldigt små insatser jämfört med andra länder. Och den försvaras ju med att vi inte har stängt ner så mycket. Så att det är liksom lite grann att... Det är på något sätt en ekonomistisk krisbekämpning, både av sjukdomen. Jag menar, om gamla inte får sjukvård fast det finns vårdplatser. Om man liksom inte räddar företag fast man kan, för att man pratar i nattmöten och säger att då räcker inte barnbidrag, det är pengarna till barnbidragen i december. Det är ju struntprat.
Veckopanelen avancerar.
Jag tycker att kurvan är självklart deprimerande för fackförbundet. Samtidigt finns det en naturlighet i det. Och vi kanske också har varit dåliga på att föra fram vilken politik vi ser också funkar för Sveriges arbetare. Därför att vi vet också att vi har 700 000 på svenska arbetsmarknaden idag som inte har en riktig anställning, som är visstidsanställda. Och vi vet också när vi pratar med dem så här, jo men den dag när jag får ett riktigt jobb, då ska jag gå med i facket.
Det här är nästa LO-ordförande, om inte den digitala LO-kongressen om 3 veckor överraskar genom att välja en ordförande som inte ens är nominerad. Susanna Gideonsson heter hon, är idag förbundsordförande i Handelsanställdas förbund. Här var hon intervjuad i SVTs Aktuellt. Ja, blir LO starkare eller svagare med Gideonsson i toppen, eller blir det samma? Vi väntar med Daniel Suhonen som ju leder en verksamhet som är finansierad med fackliga pengar. Vad säger Henrik Jönsson?
Om du hade frågat mig det här för 6 månader sedan så hade jag sagt att de är fnoskiga och det där är fullständigt utsiktslöst. Men i ljuset av den situation som vi befinner oss nu, där allting är extremt osäkert, väldigt många människor blir arbetslösa, så tror jag att efterfrågan på den här typen av trygg, nostalgisk kampretorik kan mycket väl vara gångbar. Jag tror det finns en efterfrågan på det. Så att corona gör att ropen på den stora staten, eller i viss mån den auktoritära staten, ökar. Och jag tror också att Vi ser på många håll att det är socialister och nationalister som flyttar fram sina positioner när folk blir otrygga och säger att nu ska vi biffa upp, pappa staten ska ta hand om er nu, så nu kablar vi upp ärmarna och löser det. Och jag tänker då på den här texten i Dagens Nyheter där hon säger så här, exempel på vilka som håller upp samhället, och då pratar hon utan undersköterskor, rörmokare, butiksbiträden, pappersarbete, alltså det är bara, absolut, jag har ingen kritik mot dem, de gör ett utmärkt arbete, men även liksom search engine optimization specialister gör också ett viktigt arbete samtidigt. Så det är ju den här retoriken som från mitt perspektiv står ganska långt ifrån var den moderna ekonomin egentligen är någonstans. Jag tror att det här kan vara gångbart, men jag tror inte att det är bra.
Maria Wetterstrand, du är inte politiker idag, men jag gissar att de rödgröna ränderna inte har gått ur. Vad förväntar du dig av en klok och framgångsrik LO-ordförande?
Alltså jag vill bara understryka att jag aldrig hävdat mig ha några röda linjer.
Är det bara gröna?
Sen att partiet som jag företrädde samarbetar och har samarbetat med röda partier och ibland även blå, det gör ju inte mig personligen mera röd, nödvändigtvis.
Ja, jag ber om ursäkt, hoppas att jag har korrigerat i med detta.
Så vi blir lite tydliga med detta. Jag tror att hon kan bli väldigt betydelsefull om hon fortsätter med den här kaxiga stilen. För jag tycker att LO och Sveriges debatt kan behöva en företrädare som har en så här kaxig stil i de här frågorna. Och det är inte nödvändigtvis för att jag tycker att hon har rätt i allting som hon föreslår, utan för att jag tycker att LO har varit för svaga och för fega och överhuvudtaget inte företrätt sina medlemmars intressen på ett tillräckligt bra sätt, utan snarare varit alldeles för mycket gått bara arm i arm med Socialdemokraterna och varit
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Väldigt rädda för att kritisera partiet och så. Så att kan hon ta den här attityden och också våga vara kritisk mot Socialdemokraterna, då tror jag att hon kan göra en stor nytta både för sina medlemmar och för den svenska debatten. Sen har ju Henrik helt rätt i att så som situationen är nu så har det väl blivit också mycket mer uppenbart för många människor vilket viktigt jobb många människor gör inom, inte minst inom den offentliga sektorn, och hur utsatt det arbetet kan vara och hur stressigt det är och hur beroende vi är av de personerna. Och det gör ju också att hon har ett utgångsläge som på det sättet kanske också är lite bättre att föra den här debatten.
Men du, hennes löfte nästan att se till att stoppa den så kallade LAS-utredningen om förändringar i lagen om anställningsskydd, vad säger du om det?
Just den tror jag kanske är det mest utsiktslösa i det som hon driver. Jag tror att hon har mycket större chans att få framgång på andra områden.
Daniel Suhonen, blir det någon tyngdpunktsförändring här från Karl-Petter Thorwaldsson till Susanna Gideonsson?
Nej, men jag tror ju att hon... Jag tyckte hon har gett ett pikt intryck. Jag känner till den lite sen tidigare, men... Jag tycker framförallt att hon, den här kaxigheten som Maria är inne på, jag tror att den är viktig alltså för facket. En av de stora liksom, ödesfrågorna för LO är ju det här att under väldigt lång tid så har ju liksom, egentligen under historisk tid, under 100 år drygt, så har ju liksom en enormt stor andel, kanske 70-80% av LO-medlemmarna alltid röstat på Socialdemokraterna och resten på Vänsterpartiet i princip. Och det som har hänt då under 2000-talet är att det här har minskat väldigt kraftigt, och senaste valet så fick ju Socialdemokraterna 46% av LO-medlemmarnas stöd. Och det är ju, det krävdes då att Vänsterpartiet, nej 42% av LO-medlemmarnas stöd. Och det är en otroligt låg nivå, och det gör ju att det här samarbetet skakar ju i sina grundvalar. Och det är ju liksom, det är ju en sak som, där hon då markerar att hon kommer liksom inte stillatigande acceptera att Socialdemokraterna gör sådär för borgerlig politik. Och det tror jag är bra. Sen vad det leder till, det vet inte jag.
Men du, hon sa också till exempel så här att hon ska vara skoningslös. Skoningslös ska hon vara om det socialdemokratiska partiet inte hittar ett sätt att driva en sann socialdemokratisk politik. Så min fråga är då, är man inom det socialdemokratiska partiet överens om vad termen sann socialdemokratisk politik innebär?
Ja, men vi på Katalys har ju en liten lista som vi kan skicka över till Gideonsson om exakt den korrekta linjen. Nej, men det är klart att det finns väl olika, det finns olika uppfattningar. Naturligtvis en Vidar Andersson och en Daniel Suhonen, en Göran Greider och en Magdalena Andersson har väl liksom olika utgångspunkter. Det finns ytterligare idéer om vad det här socialdemokratiska partiet ska göra.
Men vad är då Gideonssons löfte värt om inte hon definierar vad det är för någonting som hon ska vara skoningslös om man sviker?
Nej, men det som är värdefullt i det här är väl att hon är beredd att ta strid. Jag tycker att ett av problemen sista åren faktiskt har varit att LO har varit, trots det här försvagade bandet, alltså det försvagade stödet från LO-medlemmarna till socialdemokratin, så har man på något sätt hållit väldigt fast, nästan ännu hårdare än tidigare, fast i det här bandet. Och nästan, det har nästan varit, jag brukar kalla det inte facklig politisk samverkan, det är facklig underordning. Att facket jobbar för det socialdemokratiska partiet istället för tvärtom. Och där tror jag att det vore bra om Gideonsson, exakt oavsett om det påverkar det här samarbetet, det här tekniska samarbetet mellan fackparti och pengarna och så, det tror jag man kan fortsätta med. Men hon måste liksom visa att facket inte är en knähund för socialdemokratin, för då tror jag liksom att LO-medlemmarna tröttnar allt snabbare på detta.
Maria?
Ja, det här bandet mellan LO och Socialdemokraterna, innan jag själv började samarbeta med Socialdemokraterna som representant för Miljöpartiet, så måste jag säga att jag hade inte i min föreställningsvärld hur nära den samverkan är. Alltså hur LO och Socialdemokraterna är i princip samma sak. Och det blir ju mer och mer absurt om inte medlemmarna i LO också stödjer Socialdemokraterna. Och Daniel säger, ja, man kan fortsätta med det här med att ge pengar. Ja, man bekostar ju en stor del av Socialdemokraternas valkampanjer till exempel med sina medlemmars pengar. Och det är klart att den typen av saker kan ju komma att ifrågasättas. Särskilt om inte LO visar att man också står och driver hårt de frågor som deras medlemmar tycker är viktiga. Och jag tror att det har i längden, kanske det leder till, om man blir kaxigare så kanske Socialdemokraterna får ett högre stöd från LO-medlemmar snarare än att man genom att vara extremt lojal med Socialdemokraterna skulle skaffa det stödet åt regeringen eller Socialdemokratiska partiet.
Veckopanelen från Kvartal.
De här männen som köper det här sexet, de köper övergrepp och våldtäkt, och de behöver sluta med det.
Att skärpa påföljderna som sådana kommer i allmänhet innebär det att man får upp prioriteringen av de här brotten och också kan sätta åt gärningsmännen på ett mer effektivt sätt.
Inriktningen behöver vara tydlig, och det är att prostitution hör inte hemma i Sverige.
Det här handlar om kvinnor som utsätts för övergrepp och våldtäkt varje dag. Det kan vara 10 samlag som den här kvinnan utsätts för på en enda dag. Så att det här är ju en fruktansvärd utsatthet, och det behöver man också förstå.
Alltså vår utgångspunkt är att vi ska inte ha någon sexhandel i Sverige. För att kunna åstadkomma det, ja, då måste vi gå, menar vi, ännu hårdare åt de som köper sex och så att säga finansierar den här typen av exploatering.
Rika, fattiga, unga, gamla, de har en sak gemensamt, och det är att de är män och att de har en dålig kvinnosyn.
Ja, här var den politiska samstämmigheten överväldigande. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen intervjuade TV4s Nyhetsmorgon. Justitieminister Morgan Johansson från SVT Nyheter. Och ni hörde lite kort Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell. Ja, en skärpt sexköpslag där möjligheten att döma till böter tas bort så att alla som haffas för att ha köpt sex hamnar i fängelse. Det utspelet kom 2 eller 3 dagar efter att en känd entreprenör haffades av polisen och snabbt valde att själv i offentligheten erkänna sitt brott och slå fast att han har betett sig mycket, mycket illa. Och den sexköpslag som stora delar av politik Sverige har berömt sig av under så många år, den anses nu tydligen vara alldeles för lam. Så min fråga till er i veckopanelen är den här. Vem är det som har anledning att hurra om den svenska sexköpslagen skruvas åt 1 eller 2 varv till? Maria Wetterstrand.
Ja, alla de som tycker att det viktigaste sättet att komma åt brottslighet är att skärpa straffen, de blir väl allmänt glada, tänker jag, när man tar till den retoriken. Jag är alltid spontant skeptisk när det kommer politiska utspel som baseras på någon händelse som har blåst upp väldigt stort i media precis nyligen. Nu föreslår de ju visserligen inte det här som ett konkret förslag, utan man säger att man vill låta en statlig utredning titta på den här möjligheten att ta bort bötesstraffet. Men det är också det är så enormt enkelt sätt att göra ett utspel i den offentliga debatten i en aktuell fråga, att gå ut och kräva skärpta straff. Och jag försöker själv försökt att sätta mig in i den här frågan. Och tycker att det är till exempel väldigt svårt att förstå vilka brott är det idag som faller under den här sexköpslagen. I princip så innefattar ju sexköpslagen betalning för sexuella tjänster eller någon form av ersättning för sexuella tjänster. Det kan alltså även vara posering via kamera som någon då har betalat för att titta på. Anser man att det ska vara ett fängelsebelagt straff på det? Den typen av frågor är ju väldigt bra om man låter en utredning titta på, där man kan jämföra den straffskalan med motsvarande straffskala för andra brott som man anser ligger i ungefär samma nivå. Så att jag tror att när den här utredningen väl kommer och den här frågan inte är lika het i samhällsdebatten, då är det inte säkert att man drar samma slutsatser som man gör idag.
Henrik Jönsson.
Alltså, från mitt perspektiv, så de som ska hurra högst för att svara på din fråga, det är moralisterna. Alltså, jag intervjuade Pye Jacobsson igår. Hon grundade Rose Alliance och företräder en massa aktiva sexarbetare i landet. Och deras hållning är ju generellt att de hatar den här lagen. De vill ha arbetsrätt, de vill inte ha speciallagstiftning för att den här lagen gör deras situation mindre säker. Men den här lagen är inte till för att hjälpa sexarbetarna. Den är inte till för att förbättra deras situation. Den är till för att utplåna prostitutionen som fenomen i samhället på rent moralisk grund. Jag menar, i Tyskland så har man valt en annan syn. Där betraktar man sexarbete som ett yrke. Men Sverige har valt synen att allt sexarbete är ett övergrepp i sig själv, oavsett vad de inblandade parterna tycker om det. Och det är ett extremt auktoritärt moraliskt förhållningssätt. Och därför säger jag, när de gör ett utspel av den här typen, så är det moralisterna som jublar. Inte pragmatikerna.
Det är väl uppenbart att det politiska Sverige gör en direkt koppling mellan företeelsen köpa sex till det som brukar kallas mäns våld mot kvinnor, förtryck, övergrepp och människohandel. Ni hörde jämställdhetsministern Åsa Lindhagen. De som säljer sex är offer för våldtäkt, var väl den korta sammanfattningen. Daniel, är det generellt en rimlig beskrivning?
Jag tycker det här är en väldigt svår fråga. Jag tycker personligen kanske att det är rätt att vi försöker utrota sexköp i Sverige. Men jag vet inte om metoderna är liksom att väldigt kraftfullt höja straffen ytterligare. Jag tycker det är bra att vi straffar de som köper snarare än de som säljer. Och jag tror liksom att det finns ganska stor förståelse för det. Men jag har också lite svårt för den här nästan hejaklackspolitiken där man då, det händer någonting, det blir liksom lite inne, det blir en våg och så ska man plötsligt höja straffen. Jag vet inte om kraftfullt höjda straff hjälper. Det som är uppenbart är väl att det finns väldigt många, jag menar, det här som Henrik säger, det hör man ju då och då i debatten. Jag kan inte säga att det inte finns prostituerade av olika kön och så som vill liksom sälja sex och gör det i någon mening frivilligt. Det som jag vet när jag har studerat det här mer ingående är ju att väldigt många av dem som trots allt är prostituerade, kvinnor framförallt då, har ofta varit utsatta för sexuella övergrepp tidigare i livet. Och vi har ju en väldigt omfattande trafficking och människohandel där man ändå får utgå från att liksom människor som i praktiken kanske rövas bort och placeras här liksom, att de inte gör detta fullt frivilligt, att detta inte är deras dröm i livet att vara liksom prostituerad på det sättet. Jag är hellre så att säga för den svenska linjen i den här frågan än att ha någon sorts laissez-faire-modell. Jag är ledsen Malmö, men så tycker jag.
I sammanhanget så vill jag också understryka att jag tycker att det är mycket angeläget att man ser till att man upprätthåller samma typ av skydd och rättigheter på hela arbetsmarknaden. Och de här personerna som är i den här branschen nu, som är utsatta, de ska naturligtvis åtnjuta precis samma skydd som alla andra gör. För vi har nämligen redan utmärkta lagar för att hantera olaga tvång eller förtryck, människohandel. Alla de typerna av juridiska och rättsliga redskap existerar redan.
Men ska sexuella tjänster vara en del av arbetsmarknaden? Är det det du säger?
Jag tycker att det är upp till arbetsmarknadens parter att avgöra den frågan och att staten inte ska lägga sig i.
Maria?
Det är ju fint att Henrik Jönsson vill skärpa arbetsrätten för några i alla fall. Det är inte den linjen.
Säg upp LAS ena änden, men sen stärkt den för de prostituerade. Det är ändå bra.
Nej, men jag tror att den här sexköpslagen har haft en väldigt stor poäng faktiskt. Dels så kan ju lagstiftning ibland vara, att den kan vara moralistisk, kanske Henrik Jönsson tycker, men den kan ju också vara normskapande. Och att försöka skapa en norm som bygger på att sex ska ske frivilligt och inte genom att man mutar sig till den med olika typer av ersättningar. Det tycker jag det är en rimlig grund. Den andra delen är att jag tror att den här lagen har underlättat för att komma åt vissa typer av relaterad brottslighet, till exempel människohandel. Och som ju är ett brott i sig, ska sägas. Alltså köpa sexuella tjänster är ju inte den lagstiftning som man använder för att komma åt människohandel, utan det är ju ett eget brott som ska naturligtvis straffas hårt. Frågan här gäller ju mera alltså skalan på straffet i det här fallet.
Men frågan är inte frågan, vad är det som kan komma att hjälpa de här personerna som idag är sexsäljare och som kanske kommer att fortsätta vara det?
Ja, men alltså det tror jag egentligen, om man är ute efter att man ska hjälpa de personerna, då tror jag egentligen att det är en helt annan del av samhällets verksamheter som man ska jobba med. Då handlar det ju om att jobba med uppsökande verksamhet, att ge de här personerna stöd när det gäller människohandel, att det ska finnas möjlighet att kunna få uppehållstillstånd och därmed inte vara i händerna på någon som har tagit hit den så att man lever illegalt, och att se till att det finns möjligheter att försörja sig på andra sätt så att man inte behöver begå den här typen av handlingar för att man ska kunna få sin försörjning. Så det är ju en helt annan sak. Alltså jag tror inte att det här huvudsakligen är för de personernas skull, utan där är det andra åtgärder som måste till. Utan det handlar ju mer i så fall om att man vill få bort en viss mängd personer som idag köper sexuella tjänster, att en viss del av dem skulle avstå från att göra det om man riskerar att få fängelsestraff istället för böter. Men det kan man ju också kanske göra genom att visa vilka typer av köp av sexuella tjänster det är som faktiskt alltid kommer att ge fängelsestraff, så att man får bort folk från att köpa de tjänsterna. Så att jag är inte helt säker på att man behöver gå den vägen för att lösa situationen. Jag tror inte heller att det kommer att få bort köp av sexuella tjänster, att man gör den förändringen i lagstiftningen.
Henrik?
Alltså, här håller jag med Maria i att jag tror att om man är intresserad av att hjälpa de här utsatta människorna, vilket man bör göra i min mening, då är det helt andra typer av åtgärder som ska till, som inte har med sexköpslagen eller kriminalisering av det att göra i första hand, utan kanske sociala insatser som exitprogram eller olika vägar ut ur prostitutionen om man vill lämna det, men det är svårt för en att göra det. Utbildning och information, olika typer av stödgrupper och sådana grejer är mycket mer effektiva. Och vad det gäller kriminaliseringen som man då gjort av den här lagen, den är ju då precis, enligt utredningen 1993 så ska den ju vara normerande, det vill säga att vi ska försöka med socialingenjörskonst liksom framdana en ny moral hos människan som då sänker efterfrågan på de här typerna av tjänster. Men jag vill göra gällande att gränsdragningsproblematiken där är mycket, mycket svår för vad statens befogenheter ska vara i det hänseendet. För att jag anser ju att priset som vi betalar för ett fritt samhälle är att vi måste tolerera att människor gör val som vi själva inte håller med om. Och om vi som stat börjar klassificera allting som vi inte tycker om som våld, så att vi kan förbjuda det utan hänsyn till de här individernas självbestämmande, då är det djupt demokratiskt problematiskt, för att det är ett slutande plan. Vad blir nästa nivå om vi säger att ja, men otrohetsbrott, det är en våld mot familjen. Ja, men en konservativ framtida regering som är mer auktoritär skulle mycket väl kunna driva en sån linje. De säger kärnfamiljen är det viktigaste och du har idkat otukt. Liksom. Vi räknar det som våld mot din hustru nu, så att nu ska du i finkan för det. Eller, jag menar, kriminaliserad självbefläckelse. Förstår ni vart jag är på väg med det här?
Vi närmar oss finalen i vecka 21s summerande panel, och då tar vi oss an en fråga som har bubblat närmare 2 veckor nu och som vi har snuddat vid lite grann tidigare. Lobbyism, politisk påverkan, konsulter och organisationer som vill påverka politiker och andra beslutsfattare. Förra lördagen var Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni gäst i Ekots lördagsintervju.
Jag tycker det är en viktig diskussion att diskutera lobbyister och lobbyisternas inflytande i politiken. Jag vet inte exakt vad ett register skulle kunna åstadkomma. Jag vet att frågan har utretts tidigare och landat i att det skulle vara ett demokratiskt problem. Vi är ett lyssnande parti. Jag är en lyssnande partiledare. Jag lyssnar på olika aktörer. Är det inte förmätet att utgå ifrån att partiaktiva som då har gått över till lobbyistbranschen inte kan skilja på sin partitillhörighet och det de försörjer sig på?
Några hopklippta svar av Sabuni från Sveriges Radio. Intervjuare var Monica Saarinen. Ja, lobbyism är ett ord som jag tror väcker lite olika associationer hos olika människor. Vi kan ju börja med att fråga om det är något skumt eller omoraliskt i sig.
Nej.
Daniel?
Alltså det är dold lobbyism, alltså det är det jag tycker är problemet. Inte att människor för fram sina åsikter, utan när det blir dolda agendor, dolda aktörer. Det är det jag tycker är problemet.
Henrik, vad finns det för positiva aspekter med lobbyism? Alltså att vissa aktörer eller intressen i samhället tar till expertis för att öka chansen att kunna påverka framtida beslut.
Ja, om man ser det här ut demokratiskt perspektiv, så tycker jag det här är ju egentligen paralleller med organisationsfriheten att göra. Jag menar, en grupp människor har ju all rätt att sluta sig samman på samma sätt som, jag menar, Daniels vurm för fack då. Jag tycker att det är utmärkt att folk får lov att göra det om de har ett gemensamt intresse. Och så organiserar de sig i syfte att utöva påtryckningar då som man vill ha igenom. Så att,
inget skumt alltså?
Nej, det finns ju förstås skumma människor och skumma uppsåt alltså. Men om vi talar om fenomenet i en demokrati och jag har som utgångspunkt att vi vill respektera den demokratin, så säger jag att det är inget problem med att folk organiserar sig i olika intressegrupper och försöker påverka politiken. Jag håller med Daniel att det kan bli ett problem om du får hemliga organisationer som till exempel har täta kopplingar till politiken. Det som amerikanerna brukar kalla liksom så här för crony capitalism. När du får stora företagsledare som går armkrok med politiker, och så utverkar de olika typer av fördelar för sig själva som båda är överens om, men som förfördelar befolkningen i stort. Då är det ett problem.
Maria?
Ja, men jag har ju funderat väldigt mycket över den här frågan, både när jag har varit politiker och efter att jag har lämnat politiken och jobbar som konsult. Så den har den har upptagit en ganska stor del av min tankeverksamhet. När jag var politiker så mötte jag naturligtvis väldigt många personer som ville påverka vad jag gjorde som politiker. Både enskilda personer, kloka till galna med olika tankar och idéer. Och också representanter för företag eller branschorganisationer. Eller kanske vår allra starkaste lobbyistorganisation i Sverige, nämligen LO. Och som försökte påverka mig att fatta olika typer av beslut. Vissa av de här organisationerna stod närmare mig åsiktsmässigt. Till exempel Svenska Naturskyddsföreningen. Medan andra stod längre ifrån. Och att få den här inputen ifrån väldigt många olika håll på den politik som man ska bedriva och som man håller på och jobbar med. Det gör faktiskt att man förstår konsekvenserna av politiken mycket bättre som politiker. På det sättet så har det ju en enormt stor betydelse att få den här inputen när företag, branschorganisationer, intresseorganisationer, NGOs, whatever, kommer och delger en sina uppfattningar utifrån sina olika perspektiv. Det gör att man får en bredare grund att stå på när man ska fatta sina politiska beslut. Jag kan inte se det som ett jättestort problem, för det är ju upp till mig som politiker att bedöma vem jag vill lyssna på, om de har vettiga argument och om det ligger i linje med vad min ideologi och det som mina väljare har utsett mig för att göra, om det stämmer överens.
Har du själv varit lobbyist nu sen du slutade vara politiker?
Det som jag har gjort nu, det är att jag har hjälpt en del organisationer och företag att förstå hur politik fungerar. Jag har ju också jobbat väldigt mycket med hållbarhetsfrågor, men det har varit en annan linje kan man säga. Men jag har deltagit i utbildningar till exempel för branschorganisationer som vill förstå sig på hur politiken funkar. Att vara den länken mellan näringslivet och politiken tycker jag också känns väldigt värdefullt. För det är väldigt många i näringslivet som inte överhuvudtaget förstår sig på hur politik fungerar eller hur man ska kommunicera för att politiker ska förstå vad man menar. Så det kan jag inte heller se något jättestort problem. Det som jag däremot har lite problem med själv på ett rent personligt plan, jag har inget problem egentligen med att andra gör det, men jag själv har lite problem med att kontakta mina tidigare partikollegor och arbetskamrater å någon kunds vägnar för att föra fram ett visst budskap. Men definitivt skulle jag ju aldrig så här låtsas att det var mitt eget, men jag kan i princip inte göra det ändå. Jag har problem med att utnyttja mina gamla kontakter för den typen av saker, men det är bara mer inne i mig. Jag tycker inte nödvändigtvis det är ett problem om någon annan gör det.
Daniel?
Nej, men det låter som att Maria Wettersand är en bra person här helt enkelt, som inte liksom vill kapitalisera på mänskliga relationer. Det tycker jag låter rimligt. Jag har ju skrivit ganska mycket om lobbyism, och jag tycker inte att det är problem egentligen i sig att organisationer eller så vill påverka politiken. Utan problemet är att det finns ett specifikt problem här. Och det var för övrigt det här förslaget om lobbyistregister. Det kom från en DN Debatt-artikel som jag och två professorer hade publicerat förra veckan på DN Debatt. Så den de citerade ur den i lördagsintervjun. Men det finns liksom en specifik problem, ett demokratiskt problem. Och det är att vi har en grupp näringslivsorganisationer. Jag jobbar själv åt LO-förbund, så att jag säger detta. Jag är öppen med det. Men liksom, det finns en grupp näringslivsorganisationer. Och deras, liksom, de arbetar med en rad PR-bolag som alltså använder dolda metoder. Alltså. Och jag har ju själv granskat detta, och jag behöver inte gå in på det i detalj. Det går att läsa i andra sammanhang om man vill googla detta. Men det handlar om att man flyttar blockgränsen. Alltså att man överprövar demokratiska beslut i partier och i riksdagen. Vi kan ta ett exempel. 2014 hade en majoritet av väljarna i Sverige röstat på partier som ville stoppa vinst i välfärden i valrörelsen. Sverigedemokraterna var ett av de partierna. Sen efter valrörelsen, detta är dokumenterat av Dagens Industri, så lobbar ett av de här äldrebolagen på sverigedemokratiska riksdagspolitiker så att de svänger i frågan. Och så har man flyttat då, så att man helt enkelt har flyttat blockgränsen. Där menar jag, då har man starka ekonomiska krafter som agerar dolt och som överprövar liksom demokratiska beslut. Jag har inget problem med liksom att Naturskyddsföreningen skriver en artikel och tycker någonting. Eller att ens ett Wallenberg gör detta. Men om Wallenberg agerar via bulvaner, köper politiker för att ändra partiers åsikter, det tycker jag är ett problem.
Maria Wetterstrand?
Ja, jag skulle ändå säga att en av den starkaste dolda lobbyismen, det är ju den som sker mellan LO och Socialdemokraterna. När vi nu ändå har haft det som
ämne här,
så vill jag ändå liksom nämna det. Det är väldigt mycket, väldigt kraftfull politisk påverkan som sker i slutna rum mellan LO och Socialdemokraterna. Den här, även om man numera har vissa regler om sponsring av valkampanjer, så har ju också Socialdemokraterna hållit emot väldigt kraftigt att man ska få en sån lagstiftning som man har i till exempel Finland, där man måste redovisa all form av finansiering som man har fått utifrån till sina valkampanjer. Därför att Socialdemokraterna inte öppet vill redovisa hur mycket pengar man får ifrån LO för att bedriva sina valkampanjer.
Det där är faktiskt struntprat, Maria. Det är ju helt öppet redovisat.
Ja, nu är det ju det.
Och det är ju Moderaterna, var ju Moderaterna som stoppade.
Har också haft problem med det här. Och den typen av dolda relationer kan naturligtvis vara ett jättestort problem. Men det handlar inte om lobbying, det handlar om finansiering av valkampanjer. Och att man på det sättet betalar pengar för att man ska ha en politisk relation med en viss part. Så att jag tycker att den här frågan om lobbying och att den ska vara transparent och öppen, den är väldigt viktig. Jag tycker att man kan absolut ha ett sånt här lobbyistregister på ett eller annat sätt, där man ser till att det är öppet vem det är som träffar vem och på vems vägnar och så vidare. Det har man i EU till exempel på ett transparent sätt. Man måste registrera sig. Jag tror dock inte att det löser alla problem när det gäller det här med att man har relationer mellan politiker och vissa aktörer i samhället som kan bli problematiska.
Nu sitter jag och lyssnar här på två politiker som bråkar om politiska grejer. Eftersom jag representerar näringslivet i någon mån då, så vill jag lägga ett perspektiv på det här som är att det finns allmänmänskliga problem och karaktärsdrag som är att nepotism och att folk kliar varandras ryggar, det existerar överallt. Det finns sen urminnes tider bland både människor och djur, även i både politiska och privata sammanhang. Ett sätt som jag som libertarian förfäktar för att lösa den här typen av otillbörlig påverkan är att staten inte ska ha så mycket makt att det är lönt för företagen att försöka köpa sig inflytande alls. Pang, boom.
Ja, det var värst vad snacksaliga ni var idag. Så att vi ska väl, om inte någon har någonting som att tillägga alldeles på slutet.
Ja men vad jag har plockat upp här, det är egentligen veckans gärning. Det är nämligen så här, det finns ett bolag, och jag gillar ju så här techbolag, Insight Technology, som precis nu har utvecklat ett AI-system, alltså ett artificiellt intelligenssystem, som kan göra automatiserade tomografidiagnoser på lungor, vilket gör att de kan automatisera diagnostiseringen av coronaviruset på 10 sekunder med 99% säkerhet, vilket är mycket, mycket, mycket billigare än de traditionella testerna som kräver reagens och massor av olika typer av grejer. Så att nu hoppas de att de ska kunna börja rulla ut det här systemet så att de ska ha de här AI-systemen som kan, genom att då titta på folks lungor, helt enkelt avgöra.
Har du köpt aktier eller?
Har de betalat dig för att säga det här?
Nej, det är ett kinesiskt bolag, så att, alltså, jag vet inte.
Vi tackar våra kinesiska sponsorer för den här informationen.
Ja.
Och de andra plattformarna nämner vi efter texterna. Liksom.
Ja, panelister idag, Daniel Suhonen, socialdemokrat och verksamhetschef på fackligt ägda tankesmedjan Katalys. Maria Wetterstrand, hållbarhetskonsult med säte i Helsingfors, tidigare miljöpartistiskt språkrör. Och Henrik Jönsson, entreprenör och libertariansk debattör från Skanör, höll jag på att säga, för att det rimmar så bra. Tack så mycket.
Tack.
Kom ihåg att Kvartal är ett mediehus med både text och ton, och vi har samma ledstjärna i båda våra ben. Vi vill vara en ledande plattform för vuxen samhällsdebatt och kvalificerad analys. Nu är vi på väg mot maj månads sista vecka. Oj, vad snabbt det går så här års. Glöm inte att försöka få en glimt av solen om ni kan. Trevlig helg.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.